Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Det finns 52 minuter till av det här samtalet som ni snart kommer att höra. Jag har börjat med en ny grej, att varje vecka, eller i alla fall så ofta som det går, släppa ett bonusavsnitt av Arkivsamtal som är exklusivt för Patreons av podden. Så blir du avsnittsdonator, skänker en valfri summa, så ligger det över 20 avsnitt och väntar redan. Som du får tillgång till. Så det är klart värt det. Om du bara vill stötta den här podden så kan du också swisha en slant till 0760-7247-28. Länk till detta finns även i avsnittsbeskrivningen. På lördag den 21 november så kör jag stand-up på The Laugh House i Stockholm. Snart har också min turné igång som jag har med Anton Magnusson. Uppvigling och förledande av ungdom. Det finns bara 2 biljetter kvar till när vi kör i Stockholm den 4 december. Och det finns 10 biljetter kvar i skrivande stund till den 5 december. Så skynda på och boka. Alla mina gig hittar ni på gardenfors.blogspot.com. En sak till. Glöm inte att följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Pontus Gustafsson.
God dag, god dag.
Doktor Gatuslang.
Det är så de kallar mig, eller du i alla fall.
Ja, jag har väl fått det någonstans ifrån. Förmodligen från dig.
Ja, som vanligt är det väl ett internt skämt eller någonting. Men det, tyvärr, jag hade gärna doktorerat i svensk hiphop om det hade gått.
Går inte det?
Kanske. Jag vet, Jakob Kimvall är en god vän. Han är ju... Jag tror att han har doktorerat i graffiti på konst.
Ja, har inte han Staffan Jakobsson också gjort det? Någon, någon man i Lund som jag minns som var hade doktorerat och skrev mycket om graffiti.
Jo, men det kan jag tänka mig. Men i USA har de ju hiphop studies. Och där kunde du liksom läsa Lil' Kim 5 poäng. Och...
Är det sant? Ja, jag tror just det var... en kurs i Lil' Kim.
Jag tror till och med att hon föreläste
sin egen kurs. Sin,
ja, alltså på en, hade en föreläsning att hon kom dit.
Ja, liksom det är rätt roligt.
Ja, då hade man ju gärna gått en svensk hiphopkurs kanske. Sådär en termin om Petter och Ken. Och kanske till och med Ayo och Feven var med och berättade lite hur det var.
Mm. Knulla barn, 5 poäng.
Ja.
Ja,
Simon Gärdenfors går igenom sin textskatt.
Ja, det hade jag ställt upp på.
Ja, den är ju censurerad nu från Spotify, såg jag.
Ja, men det var ju under drevet så plockades den bort. Alltså när drevet gick.
Mm.
Eller den plockades lite fram och tillbaks. Jag tror att de var väldigt splittrade på Spotifys kontor.
Ja, jag har ju använt den i lite sammanhang här. Du kommer vara med i min serie Gatuslang Bars där du får läsa den. Du var med i Adde Malmbergs SVT-serie Mötet där diskutera den texten kring Adde Malmberg. Och då försökte jag ju hitta den här så att jag skulle liksom få lyssna på texten. Och den var lite knep att hitta.
Om man vill hitta den så söker man på YouTube Mr. Cool Barn. Bara skippa de fula orden. Mr. Cool Barn, då hittar du den.
Där finns den att lyssna på.
Ja, men om du skriver hela titeln så blir det svårare att hitta, tror jag. Jag tror att du kommer runt kommer runt liksom fällorna ifall du skriver bara Mr. Cool Barn på YouTube.
Ja, det är på tapeten här med cancel culture nu alltså. Mm. Det, för jag såg att Joe Rogan hade gjort någon intervju med någon känslig person. Jag är inte så insatt, men det har ju blivit ett uppror där på Spotify och de vill ju ta ner något avsnitt som han har gjort där.
Mm.
Och det är ju världens största podcast.
Ja, vem var det han har intervjuat? Det var inte Alex Jones.
Jo, det kan det ha varit.
Okay, för jag sa,
någon blandad liksom, konspirationsteoretiker med, har han någon rasistisk agenda?
Jag har dålig koll, kanske. Jag googlade faktiskt Alex Jones idag för det var så många som skrev om honom på sociala medier. Så jag har dålig koll.
Ja, men det går ju att ta ner ett avsnitt i så fall om det skulle vara något. Man vill ju inte ta ner allting med Joe Rogan och bojkotta Spotify kanske.
Nej, det är kanske en annan podd om cancel culture.
Ja,
men ja, det kanske hade varit ett intressant avsnitt.
Men den här kan ingen cancela, det här avsnittet, eller hur?
Jo, säkert.
Vi får se vad vi kommer in på.
Ja, det var fan vad vi ja, säger då, och gör.
Men då är det iTunes man får gå till, eller vilka får man, om man ska cancela det här?
Jag vill inte ge folk några idéer.
Ja, vi får se vad vi kan plocka upp för smutsigt från svensk hiphop-historia här då.
Ja. Men var, ja, för det är det vi ska prata om. Du är kännare av svensk hiphop, om man ska sammanfatta allting. Och vi har det här, vad blev det, fjärde avsnittet som vi pratar om svensk hiphop?
Ja.
Och frågan är då, var lämnade vi lyssnarna sist någonstans? Vilken del av den svenska hiphop-historien, vilket årtionde?
Ja, jag zappade lite i avsnittet på vägen här och då pratade vi om Ayo.
Okay.
Vi pratade om Snook.
Mm. Är vi runt millennieskiftet då kanske?
Ja, och vi pratade lite om FFL som kommer över 2004. Mm. Jag tror att vi är ungefär vid 2003-2004 kanske.
Okej, okay. Tidigt 00-tal då.
Mm.
Och det är fan 20 år sedan. Tidigt 00-tal. Eller nästan i alla fall. Om 2003 kanske inte, det är 17 år sedan. Men det...
Ja, det är långt tillbaka.
Ja, det är långt tillbaka.
Om man är en ung hiphop-lyssnare.
Jo, när jag var liten så kändes ju 60-70-talet väldigt långt tillbaka redan på 80-talet.
Ja, alltså då, så att det hade ju varit då, hade det varit 84 då, ja, om det var år 2000. Det var som att lyssna på musik från 1984, om man tar det, ställer det emot idag.
Ja.
Och jag har ju inte jättebra koll på vad som hände i hiphop-scenen 84.
Nej, inte ens nu.
Eller, jo, hade alltså inte det är ju väldigt lätt att ta reda på så. Men det är
ganska få grejer som har fanns
ändå, ja, men man har ju ändå sina eror, tänker jag, som man är mer intresserad av. 80-talet, första delen av 80-talet, inte riktigt min
nej,
starka...
Nej, det var den. Jag pratade ju rätt mycket om tidig svensk rap i Snedtänkt, som liksom får vara del noll i det här serien om svensk hiphop. Ni får googla Snedtänkt och mitt namn. Men då var det väldigt mycket humor-rap som var de tidiga. Det var Ulla-Bella-rap, det var Kurt Olsson och det var, alltså det var mycket så här humorkaraktär, Svullo och sådär som gjorde rap. Men runt millennieskiftet så kom ju det också ganska mycket humor-rap. Markoolio har vi inte nämnt till exempel.
Nej.
Kanske, eller inte vad jag kan minnas. Och han slog ju igenom då någonstans... Det var nog strax innan millennieskiftet, va?
Ja, Sommar och Sol kom ju sommaren 98.
Okej, okay, ja.
Så att han var ju ganska samtida med Petter som de dök upp där.
Mm.
Och han hade ju Petter med sig i en video också.
Kanske inte så tidigt, eller?
Jag tror att det kanske var typ tredje eller fjärde singen.
Okej, okay, ja.
Alltså inte som att han gjorde någon låt ihop, utan han glider ju i någon... häftig, alltså Markoolio driver med sig själv. Och så kommer ju Petter och är liksom cool och riktig hiphoppare i någon sån här sportbil bredvid liksom.
Okej, okay, det har jag missat den videon.
Någon käbbad grej liksom. Men han var ju humor hela vägen. Det var ju Fredrik Granberg
från gjorde videos.
Ja, precis. Mm. Och det gjordes en låtsasdokumentär och en mockumentär om Markoolio. Som i Markoolio heter den.
Mm.
Den kan jag verkligen rekommendera. Finns på YouTube.
Ja. Jag tycker att Markoolio, det roligaste han gjort är nog titlarna på hans skivor. Jag tyckte, jag vet inte om det är andra skivan eller tredje skivan som heter Dikter från ett hjärta. Det tycker jag är en otroligt rolig titel.
Ja, alltså, debutplattan heter Sticker hårt. Om
jag ja, det fattar jag inte riktigt. Liksom, alltså, det var nog inget skämt. Liksom. Det var nog bara ett internt skämt i så fall från hans egen sida. Men jag tycker att dikter från ett hjärta, då kommer jag ihåg att jag bara... Jag tyckte väl inte Macaulay var så jätterolig. Jag var ändå liksom i 20-årsåldern när han var som störst. Eller när han slog igenom. Eller 19 i alla fall. Men sen så när just den kom så kom jag ihåg att jag tyckte det var kul. Men alltså dikter från ett hjärta. Sen såg jag nu häromdagen då hans... Det fanns någon annan skivtitel som jag också tyckte hade en väldigt rolig titel. Alltså det här, jo, det var I skuggan av mig själv.
Just
alltså det här där han är ironiskt pretentiös. Det tycker jag är väldigt roligt. Jag är konst, där går han lite över ironigränsen tycker jag. Att det blir för tydlig ironi. Dikter från ett hjärta är också ganska tydlig.
Och det är den med ramen va? Jag är
ja, det
konst.
Vet jag inte. Sen kommer jag är Macaulay. Men i skuggan av mig själv det är ännu mer subtilt än dikter från ett hjärta.
Ja, alltså är det en referens till Latin Kings I skuggan av betongen? Under
det kanske det är. Då tycker jag inte riktigt det är lika kul. Ifall det bara är att han är ironiskt pretentiös så tycker jag att det är, då...
Fast det är lite roligt också, för då är det som att Latin Kings kommer där och liksom bara lyfter hela sin ort. Och liksom så här, betongen, här har vi liksom i skuggan av den här. Mm. Och så kommer Markoolio och bara, jag är också från, han är också från Orminge som är den liksom hårdare delen i Nacka eller vad man ska säga. Så kommer han där och bara är liksom i skuggan av sig själv, han bara skiter i betongen. Liksom, och...
Jo, jag håller inte med om att det är roligare då. Jag tycker, i så fall tycker jag dikter från ett hjärta är roligare ifall det bara är en slapp ironi över en pretentiös titel. Men kom det någon annan? Balsam Boys kom ju lite senare också.
99-2000.
Aha.
Här kommer sommaren.
Okej, okay, så det var så tätt in på Macaulay. För den påminner rätt mycket om Macaulay i... det var kanske inte lika uppenbar humor.
Nej, jag tycker då nästan att Balsam Boys påminner mer om just det.
Ja, i och för sig, de rappar ju väldigt likt just det, deras flow.
Ja, och dialektalt också väldigt väldigt samma.
Har du förresten lyssnat nu på de viktiga skornas variant av Balsam Boys?
Det har jag faktiskt glömt. Ja. Det skulle jag ha gjort ens.
Men vi pratade om det i ett tidigt avsnitt. Det är de som gör Music Journeys podcaster, det vill säga Färska Prinsen.
Jo, ja, när de rappar på stockholmska.
Ja,
visst. Jo, den lyssnade jag ju på.
Här kommer sommaren igen. Alltså, de släppte det för något år sedan. Men de kanske började dyka upp... det var nog lite senare då Rappar i samverkan började dyka upp.
Men det är mitten här av 00-talet. De börjar komma med lite grejer, tror jag. Mr. Cools första och Färska Prinsen också.
Är det mitten av 00-talet? Ja, det är det kanske. För, det var då, för de var ju rätt samtida. Jag började, förutom då Time, som var mitt första band i vad var det? Högstadiet, vi började högstadgymnasiet någon gång. Och det här, det måste ju vara på 90-talet då. Så fick jag en andra våg som rappare med Las Palmas. Och då släppte vi vår första demo 02. Så, och sen kom jag att Rappar i samverkan. Eller då kanske de inte hade det samlingsnamnet. Men man började kolla på wow.com och... eller wow.nu hette hemsidan.
Originalet är ju .nu. Vissa som kom senare, för vi reggade ju .com också. Så att,
alltså var du inblandad så mycket att du var med och reggade?
Ja, men då var jag en del av liksom wow-crewt, av administrationen. Först var jag moderator.
Okay.
Och då hade man ju specifika forum. Då var det så här, du kan bara ändra i graffiti. Mm. Sen blev man admin, då kan man ju göra allt. Då kan man ju in och
Så du, hur många var ni som var admins?
Alltså det var nog 2-3 moderatorer per forum. Och sen så var det kanske, var vi 20 admins kanske?
Oj, det är rätt mycket. Men wow, det var nog mitt första liksom sociala medium skulle jag säga. Eller det första, för det, jag var aldrig med på, jag körde aldrig med MSN och jag hade inte...
inte ens det judiska ICQ hade du?
Nej, det hade jag inte. Och en, det var rätt mycket med ljud och Facebook ljudiskt också om man ska.
Ja, okej. Okay. Nej, men jag vet att för det var många som fick för sig att man skulle bojkotta då ICQ för att det var judiskt då, om man kom från vänsterrörelse och ville stötta Palestinas kamp då. Gjordes det olika listor, kommer jag ihåg.
Det låter extremt. Men wow, nej, men jag hade inte heller, vad hette nu det som väldigt många som är födda på din...
Playahead eller Lunarstorm?
Ja, det var Lunarstorm jag tänkte på. Jag känner mig lite för gammal för det. Men wow, då märkte jag så här, men det är ganska mycket hiphoppar i min ålder som har det. Liksom. Där kände jag mig mer hemma. Och sen så var det mer att det kretsade kring specialintresset hiphop. Men när startade wow?
2000-2001.
Okej. Okay.
Där är, vad heter Backlash först? Men det var ju mycket ungdomar. Jag lyssnade på en gammal battle. Vi höll på audiobattlade och höll på att dissa varandra.
Folk och då, spelade in låtar.
Och då la jag så här, du, om det var typ 22 eller 23. Så här, du är 23 år och hänger fortfarande på wow. Då gjorde jag någon sån rad.
Ja, och jag var kanske 22-23 när jag började hänga där. Vilket och jag kände mig gammal då. Men det var ju så här liksom, jag såg ju så liksom att Öris och Kalle Katt och de hade användare där också liksom, att det var och i alla fall Öris är ett år äldre än vad jag är, så att då kändes det som okej, okay, det är inte bara, men jag kommer ihåg också att det var rätt mycket barn där som var liksom, man läste vissa forumtrådar och tyckte, oj, det är ganska låg nivå, folk är väldigt unga och dumma här.
Men just att internet hade en sån ungdomlig period. Du skulle ju aldrig kritisera en 22- eller 23-åring idag för att de hänger på ett internetforum. Nej. Alltså, alla hänger ju, alltså, ja, ja, 60-70-åringar.
Men det tog ett tag innan gamlingarna skaffade sociala medier. Jag känner att det var väl lite det som liksom gjorde att en viss typ av drev blev stor också när gamlingar fick Facebook och kunde liksom organisera sig och bli arga över kultur de inte förstår.
Ja, precis. Och sen så kom det ju in i nera, alltså tänk Petter, Ken-rappan och så. Ken var ju väldigt aktiv, hade sitt egna forum bara till exempel. Men många av de här storbolagsartisterna, de behövde ju inte de här forumen för att promota sin musik. Det behöver de ju idag. Petter är ju den mest aktiva svenska hiphopparna av alla på Instagram. Nu när liksom skivbolagen har dött. Så att nu behöver det ju verkligen finnas där ungdomar.
Men det är väl det lättaste sättet och billigaste och bästa och lättaste sättet att marknadsföra någonting på än att via sociala medier idag. Men det, liksom, det var wow, var ju rätt intressant då, för mig i alla fall, för att det var det första sociala forumet jag hängde på. Vilka var de här Stuck och Hauser som grundade wow?
Rent som personer.
Känner du dem eller vet du?
Ja, absolut. Jag var faktiskt käkare med Marcus här. Det var inte så länge sedan. Hauser då.
Okej, okay. Vad betyder Hauser?
Ja, bra fråga. Det kanske man skulle, du kanske ska ta med honom hit och dra storyn. Men han är ju en tvåbarnsfarsa som bor i Solna. Det bor han väl nu. Men han är ju uppväxt i Stockholm, AIK-fan, Vasastans grabb. Liksom. Han och Ola har ett företag som heter Alternative 2, som är online-baserat hemsida där du kan få alternativ till typ ett program. Om du så här, jag gillar iMovie, men jag vill hitta något annat gratis program. Så kan du bara söka det, så får du en lista på alla alternativa program. Okay. Och så kan man ladda ner. Typ som download.com, lite samma stuk. Så. Och där jobbar också Ola då, Stuck. Han har ju blivit farsa till sin första parvel där och bor i Göteborg. Masthugget, om jag inte är fel.
Men de bodde inte i samma stad. Det var liksom en internetbaserad grej redan från början.
Ja, för Ola är från en liten håla i Småland.
För det var ju också så på när mobbade barn med automatvapen bildades, så var det ju inte heller... Det är det första gången jag hörde talas om ett band som liksom träffades över internet. För det hade inte varit så vanligt innan. Liksom. Då var det mer ens barndomskompisar eller folk som bodde nära liksom, som man bildade band med. De hade, fan med dem, sa att de hängde på ett forum som heter dinmamma.com.
Precis, och det fanns något messageboard internationellt också och sådär, jag vet, där Casualty hängde och... Och på den, alltså det här är ju liksom på den tiden att Organismen 12, han rappar på engelska, jag kallar sig för Smooth Accent.
Aha, det har jag missat så. Helt. Hans artistnamn Smooth Accent.
Ja, exakt. Jag skulle jättegärna vilja höra någonting. För han har inte, jag kan inte tänka mig att han var så smooth på engelska. Men,
nej, han har ju inte en slickly rick len röst heller.
Nej.
Alltså han har lite kraxigare rösten. Den är inte så smooth, men det kan vara ironi.
Kanske. Men då var det i alla fall så att de krokade upp MBMA. Det var ju PST och Leo kände ju varandra från Göteborg.
Mm.
De hade ju krokat liksom kanske sent 80-tidigt 90-tal. Mm. Men sen var det ju Serum från Åmål och Organism 12 från Uppsala.
Ja. Och de kände inte varandra innan de började snacka hiphop på internet.
Nej, jag tror inte det. Men. Jag tror kanske att de bildades innan alla ens hade träffats.
Mm. Jag spelade in, det är nog förra avsnittet, om ni som lyssnar på det här, så spelade in ett avsnitt om Ghetto Boys med PSTQ och Öris.
Det ser jag väldigt mycket fram emot.
Mm. Det blev en vanlig timme då och sen så en timme och 20 minuter Patreon-exklusivt.
Ett fylleslagsmål eller?
Ja, alltså Öris körde bil så han var nykter.
Det var ju riktig färsking-stil av honom, tycker jag.
Ja.
Han skulle ju ha kommit hit med en entrecote och två flaskor italienskt.
Vi spelade in det i mina kompisars studio i Solna. Falkengberg och Brännings studio. För att jag har jag har inte teknik nog för att göra bra ljud till tre personer. Men PSTQ, han blev full väldigt snabbt. Eller det, inte jättesnabbt.
Jag är inte förvånad.
Patreon-exklusiv, alltså hade han. Jag hade ju den här Jalovina ädelbrännvin, den drycken. Och sen bara utan att jag märkte det så var den helt plötsligt slut. Och PSTQ var väldigt full. Det för oss in på
men det är andra gången gilt för PST då.
Så man blev väldigt full. Ja, ända blev jag avsnittet blev han väldigt full också.
Ja, jag börjar också bli törstig här.
Mm. Då har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Och här kommer alternativen: Coca-Cola Energy Zero, kaffe, ananasjuice, Bacardi rom, gin, Lagunitas Daytime IPA, Fanta Zero, vodka, tranbärsjuice, mer passion utan socker, svarta skäggets och eller recipekt hostmedicin, Heinz tomatketchup, Snapple, Budweiser folköl, Pabst Blue Ribbon, Hawaii Gay Club, Bullet Bourbon, Passoa Malibu, vodka.
Ja, den har man haft någon riktig tonårsfylla på. Alltså.
Malibu.
Ja, den Passoa heter den, va?
Ja, Malibu var typ en av mina tidigare tonårsfyllor. Gin tonic. Tonicen är slut. Och sen så har vi häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan ni genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nejsare, vatten.
Ja, jag tog gärna Cola Energy och ketchup förra gången.
Mm.
Men vad var det? Var någon med passionsfrukt, eller?
Ja, mer passions... Alltså, du vet, mer drycken.
Ah, mer passion. Ah, nej, men jag skulle kunna tänka mig en Pabst Ribbon.
Pabst Blue Ribbon.
Det är amerikansk bärs.
Mm, absolut.
Och jag skulle även kunna tänka mig en ananasjuice-drink med någon sprit.
Oj, oj, ja, men det låter gott. Då måste... Jag tänkte först köra alkoholfritt... jag försöker vara lite nyttig nu, men jag tror inte riktigt jag kommer kunna hålla mig om jag ser det med två väldigt goda drinkar framför mig.
Nej, måste nej, en riktigt... tvåa kan du ju ta, en tvåa ananas vodka.
Ja, jag tar nog ananasjuice och rom då kanske.
Ja, men jag gör det enkelt att ta samma ananasjuice.
Då kör vi varsin ananasjuice och rom och så kanske varsin Pabst Blue Ribbon.
Magiskt.
Då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Mm. då är vi tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Vi har varsin Pabst Blue Ribbon och Bacardi med ananasjuice.
Mm. Smaka på den här Bacardi ananasjuice. Vet jag inte om jag har druckit någon gång.
Nej, det är ju lite som en piña colada utan kokos då.
Mm. Men det var inte så spritigt, så det var Nej. Skönt.
Men jag tror faktiskt att piña colada från början inte innehöll kokos heller. Att det här är en original piña colada då.
Ja, för att hylla Marcolio som gjorde sol och bada i piña colada.
Just det. Och då är det old school piña colada.
Mm. Men Pabst Blue Ribbon vet jag inte om någon har rappat om.
Den känns ju lite mer som en vit öl. Alltså om man ska snacka hudfärg och USA. Jag vet inte varför det är så. Det känns ju mer som redneck-grej än en afroamerikansk grej. Ja. De är mer inne på malt liquor och...
Ja, men exakt.
De men där har du afroamerikaner som grupp.
Där har du ju tips från mig. Det är, nu är det kanske inte far och son aktivt, men där ni bara rimmar olika drycker på varandra hade ju varit riktigt bra.
Just det, det har varit rätt bra.
Den låten kan heta Jag dricker. Och sen så bara så här, jag dricker en...
Ja, men det är ett koncept. Jag gillar ju sådana där man bara samlar massa ord.
Ja, men samma koncept som precis som jag. Fast istället för kända människor så tar ni och ja. Drycker istället.
Det närmaste jag har kommit är nog låten Allting har ett pris från min soloskiva Att leva med skammen. Också en sån pretentiös titel som ska vara rolig på samma sätt som Markolios I skuggan av mig själv eller Dikter från ett hjärta. Men där så rabblar jag jättemycket drycker som jag och min kompis Krill dricker. Och att sen blir vi bakfulla. Och så är då refrängen Allting har ett pris med Sandro Myntzing på refrängen. Det ska då vara att liksom alla kul saker har även en baksida. Liksom. Om man dricker mycket alkohol så blir man bakis. Allting har ett pris.
Ja.
Jag har också rimmat drycker i låten Millennium med Las Palmas.
Också en Markolio-låt, Millennium 2.
Just det. Frågan är om... Ja, det här var nog... Vi var nog efter. Det var nog bara Millennium. Men där säger jag... Jag dricker kir, vitt vin och martini med is i. Och sen rimmar på cappuccino. Det ska vara så mycket i-ljud som möjligt i den låten.
Just det. Ja, men det är något sånt liknande rhymeskema jag också dricker... På Tahiti Beach med någon kiwi. Ja, exakt.
Mm. Ja, kiwi fick jag också in i den.
Men det finns ju väldigt många roliga namn på folköl man kan rimma på.
På folköl?
Ja, men alltså olika folkölsmärken. Liksom allt från Bergenfelds till liksom vad de nu heter.
Prips.
Det är bara att gå in på system. Alltså du och Frey kan ju bara sätta er en dag och bara googla runt lite på Systembolagets hemsida.
Ja.
Det känns ju som att vissa rappare... Bara gör det för att få alltså mycket av de här rödvinsgrejerna. Mm. När de rappar om att de dricker någon vin från norra Italien och sådär.
Vilka gör det?
Ja, men det är väl Matti som släppte en ny platta. Liksom. Det är mycket så här levande ljus och så bara sippa på någonting från Italien och sådär. Liksom.
Mm. Jag lyssnar inte du så mycket på svensk hiphop för tillfället. Du lyssnar väl på allt? Alltså du har väl som... mål i alla fall att lyssna på alla svenska hiphop-släpp som släpps.
Ja, och det är väldigt mycket. Det är ju, det är, sen vi var här för 3 månader så är det ju 500 nya låtar i den här spellistan ungefär.
Okej, okay. Och du har det som liksom en morgonrutin eller kvällsrutin eller sånt. Alltså, okej, vad har släppts idag?
Mm.
Du går in på Spotify och kollar liksom vilka...
Ja, scannar av Insta. Kingsize brukar droppa något på fredagar, sådär, alla nya släpp.
Mm.
Så man kan även snatta lite därifrån och sen så... Får jag ju massa mail och folk som skickar DMs och så försöker jag lägga in det liksom löpande.
Så det är en 10 låtar om dagen eller vad kan det vara?
Det beror, alltså fredagar kan ju vara rätt hysteriskt. Så då behöver jag, nu har det varit så mycket i mitt liv så jag har inte hunnit liksom sätta mig. Men jag ska ner till Skåne nästa vecka, då är man ju, har man 4 timmar ner på tåg till Kristianstad och sen 4 timmar hem.
Okej.
Okay, liksom 8 timmar svensk hiphop där tur och retur.
Hur är det tråkigt eller är det, för det känns lite som en fix idé.
Ja, jo. Lite som ditt kylskåp.
Ja, att det är väldigt ordnat. Jag har mycket fix idéer för mig. Alltså jag har ju drag av OCD eller OCPD. Så jag förstår ju verkligen ambitionen. Men jag tänker att det är nog, att det är ganska mycket som låter väldigt likt varandra.
Ja, men framförallt
mycket som är låg kvalitet.
Ja, och det är väldigt, det börjar bli väldigt svårt att avgöra genre i hiphop nu också, eftersom det är så många, så här, vad ska jag lägga in, afrobeat, eller om Olly Juan gör en reggae-låt, ska den med för att han var hiphop in, och liksom ska jag börja separera trap, eller ska jag döpa, för ett år hette det urban, så att jag fick in allt. Men så nästa år kanske jag skalar av det och bara, men ska jag bara lägga in så här boom bap runkeri i den här listan, och även rätt så här, vad
platsar är en sån lista. Så att, sen gör ju då de viktiga skorna en låt i veckan i Music Yearnings podcaster. Det är det som är konceptet på podden då, att lyssnarna kommer med ett förslag vad de ska göra en låt av, och så nästa vecka så gör de en låt av det.
Är alla hiphop-låtar?
Ja. Mm. Eller ja, det har funnits någon som är kanske lite mer reggaeton eller något sånt där.
Hiphop, reggae in a dancehall style.
Just kanske. Det, som Dr. Alban uttryckte det. Har vi pratat om Dr. Alban? För jag tror knappt att jag pratade om honom i snedtänkt avsnittet heller. Och frågan om vi har nämnt honom... han kanske inte var framförallt rappare.
Nej, jag vet att jag och Öris har diskuterat det där, för att jag skrev någon gång att det är många som glömmer bort att Dr. Alban är en av Sveriges största rappare genom tiderna. Kanske den största.
Ja, om internationellt.
Man,
ja.
Om man pratar liksom statistik och säljsiffror. För det var ju många, det är ju Nene Cherry och Leila Cave sålde ju så att 3 miljoner eller någonting.
Okej. Okay. Ja.
Så att det finns ju, och även ja, men Eurodisco-eran hade ju rappare där det var väldigt
absolut, kommersiellt. Ja, de glömmer man ju ibland. Alltså, och Young Lean kanske är den som är internationellt störst just nu av svenska rappare.
Ja, sen vet jag inte exakt hans streams, det är möjligt att det är. Men det är så svårt också att avgöra streams mot köpta plattor. För att du betalar, det är mycket tillgängligare och du betalar inte samma. Så det är svårt att jämföra. Det är större av Dr. Alban att sälja 3 miljoner plattor 1992 än att få 3 miljoner streams på Spotify 2019.
Jo, men alltså jag har glömt lite hur hans låtar låter. Är det alltid rap på dem?
Men det är någon form av vokalistisk Dr. Alban.
Ja, han säger ju själv hiphop, reggae in a dancehall style. Det är No Coke, han säger det.
Mm. Jag kollade både på No Coke och Sing Hallelujah-videon igår faktiskt.
Jag
hade en liten sån juridisk throwback för att kolla lite på vilka de här rapparna var faktiskt.
Jag minns ett inslag på SVT. Det kan ha varit Rapport av Aktuellt. Där den gamla kronikören och författaren och underhållaren, revyunderhållaren Kardemumma, känner du till honom?
Ja, gammal, han var väl revy.
Men han var också, först när jag stötte på honom var han också som författare, att han skrev någon ungdomsbok som vi hade i bokhyllan. Men han var liksom kronikör och så också. Men när han var riktigt gammal, alltså, så var han med på nyheterna för att han hade börjat med hiphop. Och då var det hans barnbarn som hade introducerat honom för hiphop, sa han själv. Och så då skulle då Dr. Alban som hiphoppare då, eller som Sveriges hiphop-expert, han skulle då komma in i studion och bedöma. Eller så här, ja, hur låter det här liksom? För att de rapporterna Aktuellt, människorna verkar inte ha så bra koll på hiphop. Och det verkade inte Kardemumma ha heller. Alltså, han verkar inte riktigt förstå vad det var heller. För det var liksom en sån här synt som de har i Stockholms natt. Där vet man säger ett ord. Där är det så här, de säger Paolo, pappa, Paolo, 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 pappa, pappa, Paolo. Om du kommer ihåg den scenen från Stockholms natt. Det är det QD3 som killen med synten då?
Antagligen, det var ju ett gäng som var på där och proddade. Men Quincy Jones var ju med. Han är ju med
Quincy Jones den tredje då... Är han son eller barnbarn till Michael Jacksons producent?
Ja, Quincy, han heter ju Quincy Jones också, Michael Jacksons producent.
Han heter Quincy Jones the third, alltså därav QD3.
Ja, exakt. Men han är ju barn.
Han är barn till
Quincy Jones.
Okay, den
så
andra
han fick ju barn ganska sent. Han är ju uppåt 80-90 bast nu, va?
Quincy Jones, Michael Jacksons producent.
Ja, finns en jättebra dokumentär på Netflix om honom.
Ja, men den har jag sett. Den var jättebra. Men i alla fall, Kardemummas låt, det var tips. Det lät ungefär så här. Kakakakademumma, kakakademumma, mumma, kakakakademumma. Och så var det liksom några syntljud i bakgrunden. Det var väldigt, det är en stretch jag kallar det för hiphop eller rap.
Men det låter ju lite som den här tidiga hiphopen som var där liksom, som när det var mer elektronik eller liksom elektroniskt.
Men så är det här är ett minne jag har från kanske när jag var 12 eller någonting. Och jag minns att jag tyckte det här låt, alltså jag lyssnade ju på sån tidig elektronisk George Krantz och sånt da da do 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 och sånt där som lät, som inte lät så mycket som klassisk rap eller hiphop, men det här Kardemummas synt experiment det var lät ännu mindre. Men så minns jag då att Dr. Alban skulle uttala sig och han sa så här: det är bra det här, det är bra, det är bra. Att han försökte väl vara snäll mot den gamla gubben då liksom.
Ja, det är ju lite tveksamma personer som media tar in ibland för att vara fanbärare eller ståthållare.
Har du några andra exempel?
Men jag kan inte komma på något så exakt, men det känns ju som att att de kan ta in vem som helst. Och så har man hört talas om någon som har hållit någon rap-workshop och så lyssnar man på texterna och så här. Är det Markoolio som ska hålla en kurs i rimteknik eller du vet, så här liknande?
Du nämnde ju FFL nyss, Förstörda för livet. Pratade vi om det att de hade gått en rapkurs, att PSTQ hade varit rapplärare för dem?
Ja, jag tror vi gjorde det. Och det är ju en lärare som har kunskap hur man skriver texter.
Sen
måste man ha kunskap att lära ut också. Det är inte säkert att PSTQ har det, men det tror jag att han har.
Ja, det blir bra resultat. De blir bra rappare, tycker jag, FFL.
Ja, visst. Alltså rent textmässigt så är de ju kanon oftast.
Och jag tycker den här En genväg till framgång, den låten är väldigt bra som helhet också.
De hade ju också Kapten Röd, var det väl? Som var mycket och proddade.
Han proddade väl den låten. Vilket kan vara lite... alltså den är ju ganska ironiskt bratty, men det känns ju som en liten krock politiskt med Kapten Röd och Förstörda för livets brat.
Ja, han var ju ännu mer politisk, Kapten Röd. Han gjorde ju någon Visa ingen nåd, tror jag, hans debut 7. Och den handlar ju om liksom att kasta sten på alla de här demonstranterna som fick stryk i Göteborg på... Och liksom så här väldigt...
Kastade sten på demonstranterna som fick stryk?
Nej, men alltså det kastade sten på 2001 där i Göteborg.
Ja, just det.
Och det var ju Hannes Westberg blev skjuten i det. Alltså det var ju väldigt... Det blomstrade upp väldigt mycket i texter och musik på den tiden. Ungefär som... Ja, så här hiphopen speglar det som händer i samhället. Och det var väldigt så här traumatisk upplevelse för Göteborg, tror jag.
Du är från Göteborg, eller?
Ja, precis.
Bodde du där då under de här...
Jag satt faktiskt i tryggt förvar i Gottsunda då faktiskt och tittade på allt spektakel på TV. Och bara, vad är det som händer? Det såg ju ut som liksom stridsbilder när de eldade möbler på Avenyn och krossade fönster och sånt.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Mm, men vad hände sen i svensk hiphop? Nu är vi någonstans i mitten av 00-talet. Vilka var de stora namnen? Vilka dök upp liksom?
Ja, det finns ju framförallt Skånes största rappare genom tiderna. Blåway och den ordentligt där.
Jason, Timbuktu, Diakité.
Exakt. Straight out of Lund.
Ja, det, ja, jag växte upp... Alltså vi flyttade från Gär upp till Lund. Jag hängde mycket där på Genghis Khan på Östra Torn där han också bodde. Har jag för mig.
Ja, och där var ju också den här festivalen.
Vi, samma skola till och med. Tag.
Det var en festival där varje år.
Bananfesten.
Ja, bananfesten.
Mm, den har jag varit på några gånger.
Och Timbuktu, han började ju rappa alltså tidigt 90-tal, kanske till och med sent. Ja, men jag tänker kring det 80. När 80 blir 90 nästan, liksom, att han greppar micken första gången.
Yeah.
Och liksom släppte demos 95. Och 96 släppte han den här Live Stress. Och sen så körde han den här riktigt underground hiphop-grejen. Du vet, så här, rökte weed och körde do-rag och skitstora kläder. Men han blev ju först folklig där liksom, vid 2005. Då släppte han ju den här Alla vill till himlen. Hans tredje album.
Mm, jag lyssnade på den här... Det Petre musikdokumentär här för mig släppte ett avsnitt om Timbuktu. Där då en DJ som heter Jenny är med och blir intervjuad. Som jag dejtade också när jag var typ 20-21.
Ja, det var hon som plockade in Timba.
Ja, för hon var 5 år äldre än vad jag var eller något sånt där. Men... Det tyckte jag var lite kul. Jag har inte hört
henne. Ja, för du är känd för att gilla äldre tjejer och sådär.
Ja, i viss mån.
Men ja, precis. Ja, så, men Timbuk, han blowade ju ordentligt liksom. Och han var en av de första som liksom startade de här independent-bolaget med Claes Uggla och Chords var inblandade där. Och
Juju Records.
Juju Records, ja, precis. Mm. Släppte jättemycket bra grejer, kvalitet liksom. Promo släppte grejer med Timbuk lite. Och så Sedlitsroten släpptes ju.
Ja. Och vad hette de? Det var andra killar från Lund också. Spotrunners,
ja precis. De släppte grejer. Fjärde världen släppte sin debutplatta på Juju Records också faktiskt. Så att de hade verkligen så här befäst sig som en
var inte Organism 12 signade ett tag också?
Jo, han släppte den här Peta på röda saker.
Ja, den släpptes på Juju.
Och det var ju 2004. Så då är vi precis i den eran. Och det är ju där som skivbolagen börjar få strul ekonomiskt. För att nedladdningen börjar konkurrera ut de fysiska exen. Och de får panik. Och man vet inte riktigt var man ska dra den här musikindustrin. Och de här stora liksom, skivbolagen börjar avskeda hundratals människor. Och det är liksom så här, vad ska hända? Som beskrivs som en mörk period i mycket liksom, i musikhistoriska kapitel. Men jag tycker att det släpptes helt fantastiskt mycket bra musik.
Vilken svensk hiphop? Ja, det var de du nämnde just då. Mycket Timbuktu och... Ja, Petter var väl fortfarande aktiv då?
Ja, han hade ju ett litet liksom break och det gick väl lite trögt för hans platta Ronin, tror jag.
Var det under den perioden?
Ja, han hade den här repaskivan med...
Med AFC.
Ja, den var ju ändå en stor...
Allied Forces.
Crew.
Ja.
Som också släppte sin debutplatta liksom jättelångt sent jämfört med hur länge de började.
Och de var väl signade till Petters skivbolag då?
Ja, det kan de ha varit. Jag vet att Astma var inne och proddade mycket. För han var ju liksom som ett producentnav. Även om du känner till Astma.
Ja, jag känner till hans musik. Men jag får inte upp något ansikte i huvudet.
Alltså, Tobbe då, eller Tobias. Han var ju och petade på alla de här liksom större majorsläppen. Precis som Masse då. Det var ju liksom de två. Var, och Break Mechanics då, med Timbuk. Men... Där dök det upp jättemycket spännande. Och för mig som var göteborgare så fanns det en klick som heter Rotten Gutten.
Det har ett svagt minne av. Vilka var det?
Och det var ett löst kollektiv. Jag vet inte om jag kommer ihåg alla. Men det är framförallt då Rick One, Glacius the Icy, Obnoxious, Alibi som sen blir en del av Medina. Eller det är en del av Medina. Det är liksom Nephilim, en rappare. Det är Palestine...
Just det, jag minns Glacius, eller hur det ska uttalas. Ja,
och Jason också. Det var en kille som hette J. Jason.
Ja, hur stavade han det? Med J-bindestreck.
Ja, S-O-N. Ja. Han är låtskrivare idag.
Men för Glacius, han hade väl ett kollektiv som heter Blau också?
Eller exakt, band som heter Blau. Och det var ju tidigare då, 99-2000. 98 tror jag de släppte sin första grej.
Mm. Och även, jag fann mig, han också gästade då Down South Ballers, som var ganska mycket rappare från Lund. Det var Chords, det var Öris, och vilka var det med?
Och Nicholas L. och så Marcus Axel. Det var de fyra var det.
Och de körde rätt mycket, liksom, de körde, det var rap på engelska. Och det var rätt inspirerat av Dirty South, alltså södern hiphop då, som var en ganska bespottad genre på den tiden i Sverige i allmänhet.
Mm. Scissors var med, sa du det förresten?
Nej, det jag glömde det.
Ja. Och de, så det är alltså Chords and Scissors, Öris, Marcus Axel och Chords. Mm. Så det är helt sjukt feta alltså, ja, rappare.
Och det är också i Lund under en period när jag bodde där, och de är i min ålder också, så att jag känner ju många av dem. Mer eller mindre nära.
Mm. Kanske till och med gjort en låt med någon av dem, eller?
Det är frågan om jag har gjort en låt med någon av dem.
Kanske, det kanske är närmast då Sebbe då, som hade grupp med Öris.
Ja, Sebbe och jag var med i Time samtidigt. Och där var även han som kallade Nasir Honestly.
Just det.
Som dog nyligen tyvärr.
Ja, jättetråkigt. Mm. Big up till honom och rest in peace.
Ja.
Men han och Sebbe var ju också affiliate. Alltså Skåne hiphop-scenen var ju väldigt liten då. Men, ja. Och Sebbe hade ju grupp, eller den är väl upplöst, Bröder sinsemellan med Öri, som också började släppa musik där i mitten av 00-talet.
Men under den perioden så rappade inte jag. Då hade jag. Då var jag ganska fokuserad som serietecknare. Och greppade, om vi nu ska använda den slitna frasen, greppade micken igen. Men det var väl då runt 2001, alltså då när vi började spela in grejer med Las Palmas.
Så micken i ena handen och pennan i den andra.
Ja. Jag tror jag gjorde några liksom låtar med, ja, rapplåt. Jag skrev någon text liksom som jag inte spelade in liksom då runt millennieskiftet, men det var väldigt lite rap under den perioden.
Mm.
Ja, men det var då, det släpptes väl lite såna samlingsskivor då också som sammanfattar den här 00-talsscenen. Alltså jag kommer ihåg att Jakten på underorden, eller hette den det? Jakten på underjorden.
Mm, Jakten på underorden. Det släpptes,
det var Street Zone, eller?
Fem volymer, ja, på Street Zone, ja. Och det var ju också ett annat av de här independent labelarna som kom.
Broadcaster D, som sen tidigare hade haft ett band med Ayo.
Mm.
Ett öga rött.
Precis, så det var The Narcs, eller The Narcissist. Det var Helly, det var Organism 12. Så det här var ju egentligen innan Jojo. Organism 12 gick ju till Jojo.
Men även, det fanns ju på de här samlingsskivorna, så fanns det ju även andra artister. Fronda blev väl rätt så stor liksom.
Ja, han får ju en megahit. Den kommer väl 2004, men blev väl stor typ sommaren 05, tror jag. Rulla fram.
Just det.
Från, alltså, det är ju mitten av 00-talet. Mm.
Och han hade ju biff med, eller liksom, han bråkade på internet med då mobbade barn och Öris framförallt.
Ja.
De gjorde, det fanns någon sån beef då, liksom, där det var disslåtar som släpptes om varandra någon sommar mellan Öris och Fronda, som var väldigt underhållande.
På den tiden han kallade sig för TR, T.R.
Just det.
T-Rex ska det stå i det för.
Ja, det har väl varit väldigt, jag har hört lite olika förklaringar. Alltså jag tror att det första var att han kallade sig Trey efter huvudrollen i Boys in the Hood. Där heter han Trey. Så då bara tog han det namnet Trey, och sen blev det TR och T-Rex och sådär.
Ja, för på den här South Swedish
ja, just
EPen,
det.
Då står han som T-Rex,
just det. Den köpte jag också, den släpptes på vinyl. Det är South Swede... ish. som släpptes på vinyl. Jag tror jag köpte den av Helly Palloma på mejeriet i Lund. Hon gick runt och sålde lite vinylskivor där liksom, som hon var med och rappade på den. Då var det Kalle Katt och Helly som senare gifte sig.
Ja. Och Love Mark, shout out till Love Mark som är en massa kärlek på sociala medier här.
Ja, Love Mark var också i min bekantskapskrets på den tiden. Mm. Han var också med i Genghis Juvenile tillsammans med Krille Brun som jag är polare med, som har gästat lite far och son grejer också. Han sjunger bland annat refrängen till Hyrstället med far och son som knuffar på guldskiva snart.
Ja, då får vi ta och fira det här arkivsamtalet.
Ja, men jag träffade faktiskt honom i Malmö förra veckan. Han bor i Amsterdam nu.
Mm. Men, ja, men som lyssnarna hör här, det händer mycket i underground-scenen då, även om det inte får kommersiellt framgång. Så alla, alltså, folk sitter hemma och, i sina hemmastudior och kokar ihop grejer, snok, blåa stort. Spelat in i sin garderob. Folk börjar spela in i garderobsinspelningar och får hits på radio och sådär.
Just det, CK fick en radiohit också med Rosa Moln.
Spelades den mycket på radio?
Ja, jag kommer ihåg, för jag satt och jobbade på Egmont serieförlaget i Stockholm då. Och det var nog runt 2001-2002. Och då kommer jag ihåg att jag hade P3 på och då spelades Rosa Moln med CK. Det var nog efter de hade släppt någon av de här Street Sound Records-samlingarna där de fanns med på. Så de plockade upp den från en av de här skivorna och började spela. Var det med? Men det kom andra samlingar också. Alltså gjorde inte Redline Records, gjorde väl ett par...
Precis, men då är vi också lite nästan i förra avsnittet. Okay. Tidsmässigt var det den svenska underjorden.
Mm.
Den kom 2000. Den var den som sparkade upp dörrarna först då. Eller om man, Sidewalk Headliners var ju först.
Ja, Sidewalk Headliners har vi kanske inte nämnt. Den kom på 1900-talet.
Ja, 98 kom den.
Och då var det Feven, Petter, I och Ken. Eller jag vet inte om Petter var med då.
Jo, han var med. Han hade nog två låtar till och med. Men då var det ju verkligen, för den kom ju efter Petters debut. Den började göras innan Mitt sjätte sinne. Men den släpptes efter Mitt sjätte sinne, så den blåa väl där på hösten. Så sen så var det ordkrig, där Skåne fick lite shine för en gångs skull. För det var ju väldigt mycket Stockholms
centrering. Vem släppte ordkrig?
Det var en samling av olika samarbetspartner, tror jag. Jag tror det var Gidappa var med. Och släppte den. Och lite annat folk liksom. Men det var väldigt kul. För det var mycket annat. Och det var lite Göteborgsgrejer. Mikes of Fury fick vara med.
Ison och Fille kom väl på någon av de här samlingsskivorna också. Jag vet inte om det var Jakten på underjorden. Eller om det var Underordan. Eller...
Ja, det var Den svenska underjorden.
Den svenska underjorden, ja. Det var Redline, så.
Mm, exakt. Och sen,
men när var det de släppte sin debut?
Ison och Fille?
Mm.
2002 kommer den.
Mm.
Så då är det också ett independent label, hemmalaget då, som Taro startar.
Ja, efter DJ Taro. Mm.
Han har ju släppt ett gäng mixtapes på kassetter och sen så börjar han bygga upp det. Och så samlar han ett litet crew som de där precis heter hemmalaget, en etikett där. Som hamnar under Sony sen, tror jag. Men det är Ison och Fille, Paragon, Sabo är väl där från början.
Det vet jag knappt vem det är. Ja, det är. Alltså jag känner namnet.
Ja, det är Filles brorsa.
Ah, okej. Okay.
Men Ison och Fille är ju, de är ju grymma, alla deras plattor. Som, jag minns att jag recenserade deras både andra och tredje plattan. Och de fick ju ingen liksom medial hype, trots att det var så här svinbra skivor, för att svensk hiphop hade ingen kommersiell framgång.
Nej. Men vilken är deras största hit genom tiderna, Ison och Fille?
Oj. Alltså, för mig, min personliga är ju När vi glider. Men,
just det, den kommer jag ihåg. Det var en rätt tidig autotune-refräng i Sverige.
Med vocoder som Masse faktiskt byggde själv. Han berättade det i intervjun jag gjorde med honom. Så det är väldigt fett att han liksom byggde en sån maskin och gjorde det analogt, eller vad man ska säga, så klassiskt. Inte, det var ju innan så autotune-plugins var standard i program. På typ iTunes, eller vad heter det? Ja, i musikprogram, Cubase och Logic och sådär.
Just det.
Men Den är väl stor. Sen har du ju Länge lever vi är en av dem som har blivit stora av de nya. Och sen Sena nätter tomma glas med Veronica Maggio.
Nej, är de med på den?
Sena nätter tomma glas.
Jag trodde bara det var hon. Men,
ja, hon kanske har gjort en soloversion också. Men, det,
men, ja, men det var rätt intressant under den här perioden. Nu kanske vi hoppar lite i tiden, men det var ju liksom ZTV och MTV var ju viktiga faktorer för framgång på den tiden också. Vi fick faktiskt in bidragskungen Melas Palmas på ZTV. Så den spelades där. Även Panik med far och son. Det nu är lite, bidragskungen kanske kom, det här kanske var 05 eller någonting.
Men Panik måste vara lite senare.
Ja, det är senare, den kom 08.
Ja, exakt. Ja.
Men jag tänkte för liksom vilka videos, rapvideos man såg på ZTV och MTV, det är också lite så här tidsmarkör då, för man kommer Lilleman spelades mycket. Pappa, vad heter den låten?
Var tog pappa vägen?
Ja. För han slog igenom, när var det han slog igenom?
Ja, men det var 2001 skulle jag säga.
Okej, okay, så det var så 2000, tidigt.
Så att man får ju inte glömma att Lilleman var så pass ung. Han var ju bara 15-16.
Ja.
Och det var sattes väldigt högt. Alltså jag kommer ihåg liksom vad folk dissade honom.
På men WoW var han... Det var många av dem som liksom fick mycket airtime på ZTV och i viss mån MTV som inte var speciellt omtyckta på WoW.nu som då var... Det var där jag såg diskussionen om hiphop, eftersom det var liksom vanligt folk eller massmedia diskuterade inte hiphop så mycket.
Nej, men det var ju väldigt, förlåt, jag berättar.
Ja, nej, jag tänkte även på Trippelett som Petter signade, var inte så populär på WoW, och vad heter de? Top Notch,
ja. Million Stars gamla grupp.
Million Stars som sen gjorde den Miss Fatty som blev en rätt stor hit. Den, Miss Fatty Fatty You Are Murder. Då var det lite med dancehall.
Ja, visst. Eller som Organismen och Mofeta gjorde en version. Ey, piss, fatty, fatty, vad är lönen?
Men, ja, men det var väl lite så här underground creddigare att inte vara på. För de som liksom kom lite från ingenstans där, om man säger men som Trippelett eller Top Notch eller Lilleman, som inte hade liksom kämpat underjordiskt lika länge som de flesta på WoW. Så det var väl det som var lite som folk hade problem med, tror jag.
Men man vet ju inte heller. Alltså, på den tiden visste man inte hur länge folk
hade hållit på. Nej, men de hade inte synts.
Liksom. De ploppade ju bara upp sådär. Jag tror att de här Trippelett-grabbarna säkert hade hållit på ett bra tag.
Ja, det hade de
innan. Och, ja, Lilleman hade ju inte kunnat hålla på så länge eftersom man var en kiddo. Men lyssnar man på dem idag, även Melinda Vrede var väldigt bespottad för sin tid. Alltså det är
rätt, det fanns ju rätt tydligt kvinnohat också. Alltså det var Melinda och vad heter hon, Remedy och sånt fick kanske lite oproportionerligt mycket hat också.
Ja, och det var ju också för att man hade idoler som dissade. Jag vet att Organism 12 var ju väldigt så här, dissade Remedy kanske på en 2-3 låtar, och då var man så här, Organismen, en av mina favoritrappare, han dissar Remedy.
Medan Helly kom undan för att hon var kompis med det gänget.
Ja, men exakt. Ja, men
och det gänget som dissade mest också, för det var väl liksom Mobbade Barn och Öris och de som var snabbast på bollen vad det gällde dissa på den tiden.
Ja, och det var ju...
Om man räknar Rappar i samverkan, de var också rätt bra på dissar.
Men det var ju också liksom en väldigt, alltså den här konkurrensen, att man ville vara bäst och gå in i studion, att rap är någon sorts tävlingsmoment. Idag känns det som att det har försvunnit, men inte liksom i mitt medvetande. Jag gillar ju fortfarande när man hör en låt med tre riktigt grymma rappare, och så kanske man avgör några polare, så här, vem lägger den fetaste versen av de här tre på den här låten. Men så känns det inte som att nya generationen går in för riktigt.
Nej, jag hänger inte så jättemycket med i nutidsrap i Sverige. Men är det mycket dissar där? Alltså rappare sinsemellan?
Inte på samma sätt, men tror jag i alla fall, skulle jag inte säga. Men jag menar, när du gick in med Frej Larsson, du ville ju inte vara sämre än Frej.
Jag tänkte inte så mycket på så här, nu ska man knäcka backar liksom de andra på låten, så nu måste jag vara bättre än Kalle Törn på Missbrukt Bieber.
Bättre än Remedy.
Större än Remedys omfång måste jag vara på några låten.
Det var ingen som längtar efter ditt andra släppt som Remedy eller vad var det?
Jag bara för som med det några rader de säger någonting som är stor som Remedys omfång. Vilket var lite roligt.
Ja, men, Big Up till Remedy är riktigt soft.
Ja, hon hade en del bra hits.
Ja, han hade ADL och Swing. Alltså man ska också glömma hur, eller man ska också tänka på hur ung hon var när hon släppte den här plattan. Hon var typ 16.
Mm.
Alltså så här, liksom dissan tonåring. Hon är typ 83 kanske. Hon släppte den här plattan liksom 99.
Hon släppte en fullängdare på ett storbolag eller?
Ja, precis. Och hade den här hiten The Remedy.
Ja, den kommer jag inte ihåg riktigt. Men det fanns ju också de Goldmine. Kommer du ihåg det, den rapgruppen?
Absolut, men då är vi tillbaka på 90-talet.
Det är vi, men jag bara tänkte för att de blev ju rätt stora sen i popgenren. De gjorde, alltså i alla fall, det var väl de som blev Bloodshy och Avant sen.
Exakt, det är två producenterna.
Som har gjort liksom Britney Spears och Listet och sånt där.
Ja, och den ena äger studion här borta på Söder, den här legendariska, och spelat in Madonna där och Britney Spears.
Nej, vad heter den studion?
Det var Toxic. Vad heter den nu då?
Är den Vihonstull?
Något iskallt heter den. Jag kommer inte ihåg någonting som han
Men är det ett namn på svenska eller engelska?
Det är på, ja, jag får verka fram det här under tidens gång. Men han är väl med Mike Snow också, den här gruppen.
Just det.
Polarstudio heter den, va?
Ah, Polar, är det, men jag trodde Polarstudio var ännu äldre. Men de kanske har köpt den då, eller?
Det finns ju något som heter Atlantis, va? Atlantis.
Just det.
Jag blandar ihop dem. Jag tror att Polarstudion är den.
Men för någon av dem är det väl Abbas gamla studio?
Men den här Polarstudion tror jag köptes upp sen. Så jag tror att den är äldre. Men jag tror att det är Atlantis som är...
Okay.
Som är Abbas gamla, va?
Alltså, ja, jag tror det är tvärtom faktiskt.
Det är tvärtom,
Jag tror Atlantis låter mer som... men det här Galantis, nu hoppar jag fritt i minnet, som liksom är en... Det är väl Style of I som har producerat bland annat Maskinen grejer. Han har väl ett band som heter Galantis. Jag vet inte om det är någon av de Mike Snow-killarna som är med.
Men då är
också
vi uppe i Umeå och rör oss någonstans, va? Eller var är de från Sundsvall?
Ja, jag tror Style of I är från Sundsvall.
Just det, för de gjorde lite grejer med Super Psy och proddade väl Adam Tenstas grejer, de här elektroniska, va?
Är det så? Det jag har dålig koll på det. När var det Adam Tensta släppte My Cool?
Ja, han dundrar väl in där 07 eller någonting sånt där. Så att det är då släpper ju den här Underground, What the Gotten, vet, Week One kommer in där och bara är så jävla hiphop över ett massebit. Då byter alla till så här lila färgade hoodies med top streetwear. Och...
Just det. Det var lite där Pharrell Williams och kanske Dipset kom in med det här färgglada modet.
Ja, fast Dipset typ, de var ju ändå så här...
De var ju hårda, men de var ändå fashionistas.
Och lite tidigare också. Alltså Cameron och Joel Santana breakade ju 04 liksom. Och den här Oh Boy kom väl 2002 tror jag, eller någonting sånt där.
Men jag tänkte att de var lite, alltså om man kollar på den stilen som Adam Tensta hade, liksom, om man säger färgglada hoodies och mycket färger och sådär, så var det väl säkert inspirerat av bland annat Pharrell Williams och, som körde rätt mycket dem, och liksom han samarbetade med klädmärken, det här japanska vad heter det nu igen, klädmärket
Bape,
ja, A Bathing Ape och sådär, så det var ju lite det modet som gällde då. Alltså,
ja, så var det ju. Och sen kom ju Kanye med den här Graduation-plattan. Den som bläddras från höger till vänster för att den släpps i Japan. Och så är det väldigt mycket neonfärger och de här... liksom,
Shutter shades. Ja, solglasögonen som ser ut som persienner.
Ja, som de här persiennerna vi har. Men ja, det, jag vet inte, är det någon som kör det? Det känns väldigt föråldrat.
Jag körde Shades nu.
Ja.
Det var länge sedan jag sa det faktiskt.
Det finns nog på så här plattan på sommar till polska turister.
Ja, absolut. Men jag tror vi gör så här då att vi börja avrunda den vanliga delen av avsnittet. Och en ny drive i arkivsamtal är att jag försöker göra en Patreon-exklusiv varje vecka.
Ja, och jag vill be om ursäkt till lyssnarna om vi var lite, vad heter det, återupprepande. Kom vi med något, alltså vi kan ha sagt samma, här kan vara exakt samma.
Det kan vara exakt. Jag tror nog det var ganska mycket namn som vi fyllde i.
Var det? För jag känner mig dement på två månader. Alltså jag är så här.
Ja, när vi får arkivsamtal efter snackgruppen på Facebook, ni får kommentera alla det här överlappade ni.
Ja, exakt.
Ja, men jag tycker det ändå att vi överlappade kanske tidsmässigt. Vi hoppar fram och tillbaka i tiden, men vi höll oss någonstans runt millennieskiftet, eller det var så här, millennieskiftet lite innan och sen så fram tills kanske i strax innan 10-talet. Och vi hoppade, men jag tror ganska mycket var grejer som vi hade missat också. Som Dr. Alban och sånt, om vi hade missat honom tidigare så blev det mer.
Hur kunde vi missa Dr. Alban? Alltså?
Ja, jag tror det finns säkert ännu mer grejer vi har helt glömt bort.
Men repetition är kunskapens moder.
Det sa min franska lärare väldigt ofta.
Min också.
Antagligen. Just franska?
Jag tror det, eller om det var tyska kanske.
Han hade också Birte Möller.
Men franska är så svårt så det måste man repetera. Det går inte. Svensk hiphop-historia, den ska flyta som vatten.
Man ska kunna väcka dig mitt i natten och du ska kunna svara på vad Dr. Albans andra album heter.
Precis. Ja, men det kanske vi ska göra ett bonusavsnitt där vi pratar om olika punchlines. Flyter som vatten punchlines. Det finns väldigt många. Eller flyter det, som.
Finns det många sådana?
Flyter som, ja.
Vi kan ju köra i... Nu är det Patreon-exklusiva, så börjar vi där med flyt och som punchlines. Men då får vi tacka de lyssnarna som hängt kvar så här långt och hoppas ni hänger med även till det Patreon-exklusiva. Tack så mycket för att du var med i det här avsnittet. Jag heter Simon Järnfors.
Och jag heter Pontus Gustafsson, även känd som Dr. Gatuslang.
Fullbordat samtal!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.